Idag så fortsätter jag undervisningen om de här övernaturliga gåvorna som kallas för de karismatiska nådegåvorna. Vilket betyder att de är gåvor givna av nåd men av den helige ande, och det är övernaturligt. Och det är inget hokus pokus, utan det är andens gåvor. De är det från Gud. Inget vi behöver vara rädda för att ta emot, men att vi är beredda i våra hjärtan genom tro. Och just det här nu. En del tänker att profetia, det handlar bara om sen. Men profetia handlar också om nu. Nu ska det liksom bli en bättring, eller nu ska Gud samverka allt till det bästa. Men det handlar också om det som kommer att ske. Så det är så fantastiskt också med den här atmosfären. För väldigt många av våra lovsånger är profetiska. Det är liksom uppbyggelse, det är tröst, det är förmaning. Och många gånger så är lovsångsledarnas tjänst också en profetisk tjänst, där man leder med profetisk gåva. Och en del har också en profetisk lovsångstjänst. Och det upplever man för att man bara vill komma närmare Gud. Och man vill bara lämna det där som bryter ner. Och man bara känner, wow, följ över mig heligande. Tack för att jag är rena. Tack för din underbara kraft. Känner ni det? Jag har ju undervisat förut om de andra nådegåvorna. Det finns på vår hemsida, goteborgskyrkan.se. Du kan ladda ner, det är helt fritt. Jag tror det är 3 eller 4 olika predikningar. Idag handlar det om tal- och inspirationsgåvorna. Jag tror att jag får hjälp här med lite text på väggen alldeles strax. Jag kan börja med att läsa medan jag väntar på PowerPoint-bilden. Första Korinthierbrevet, kapitel 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken. Vad ska vi sträva efter? Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Så kärleken och gåvorna är liksom inte två olika alternativ. Jag strävar efter kärleken och jag strävar efter gåvorna. Nej, det är både och. Ofta är det så när det gäller Gud att det är både och. Det är balans. Han börjar ju med både man och kvinna. Det är balans. Det är komplement. Här är det både kärlek som vi ska sträva efter, men det är också andliga gåvor, övernaturliga gåvor. Så nu ska jag ställa lite på det hala. Måste man vara perfekt i kärleken för att tjäna manliga gåvor? Helt rätt. Hur kan det vara så? Jo, därför att det är nådegåvor. Ges inte efter hur bra våran karaktär är, hur länge vi har varit kristna, hur vi lyckades. Det handlar om att kunna ta emot som ett barn. Och ni vet att barn tar emot himmelriket, och barn tar också emot andliga gåvor. Och Guds barn, de ska be om andliga gåvor som barn. Så hur många småbarn i Gud finns det här? Eller som vill ha småbarnsattityd när det gäller gåvor? Har vi några mer? Är jag ensam? Det är rätt många. Det är rätt attityd. Därför att en pappa, en god far, vill ge goda gåvor. Men så står det också så här. Hoppar jag från kapitel 14, vers 1. Och så hoppar jag också ända till vers 31 i samma kapitel. Och nu kommer lite mer chockerande ord. Där står det, ni kan alla profetera. Vad säger de det då? Det här gällde ju naturligtvis bara dem här i Korint för den tiden, den dagen. Eller vad tror ni? Nej, det här är också för nu. Så jag säger det, du kan också profetera. Ja, du genom samma helige ande. Samma. Och det är så att vi till och med framför allt ska sträva efter denna gåva som är till uppbyggelse för församlingen. Och nu då, när Paulus säger det här, så säger han det också för att han vill betona någonting. För i Korint så älskade de tungotalet mest av allt. Det var den populäraste gåvan. Och så försöker han få dem att förstå att tungotalet är också en gåva. Också bra. Han säger till mig, jag talar mer i tungor än ni andra. Men när det gäller profetian så uppbygger den församlingen. Tungotalet, om det inte uttyds, uppbygger dig själv. Det är din ande som ber. Vet vi, är ande, själ och kropp. Vi är ande, själ och kropp, och anden ber, och så tillsammans med den heliga ande formuleras de här ord. Så när vi ber i vår ande och talar med Gud, så talar vi hemligheter till Gud. Och då blir jag själv uppbyggd. Om jag inte tolkar tungotalet eller uttyder det, då blir också andra uppbyggda. Så jag ska inte ställa frågan, men har du själv någon gång bett om förmågan att tolka ditt eget tungotal? Alltså, jag har bett många gånger. Igår när jag var ute och sprang utav händer, så tänker jag att jag blev så uppsatt. Liksom, när jag sprang så talade jag i tungor. Låter det konstigt? Jag tänker att jag ska springa fel, springa av vägen. Det skulle kunna hända. Att man liksom säger, men det är inte så att man kommer i trans för det. För jag vill tala. Och jag vill med min ande. Och då är jag tillgänglig. Och så talar jag i tungor som anden inspirerar mig. Därför när jag springer och tänker att nu jag håller på så länge jag orkar. Alltså springa. Men tänker jag, i uppförsbacken orkar jag faktiskt inte. Jag måste erkänna. Uppförsbackarna kom inte. Men när jag så springer så upplever jag, nej, jag upplevde det här var som en lovsång, en lovprisning. Så jag prisade Gud och så upplevde att det var liksom som ett språk för just tungotal. Grekiska glosson betyder språk. Så vill du inte använda ordet tungotal, kan du säga att jag pratar språk från den helige ande. Så tycker ingen att du är jättekonstig. Och undrar, vad är det du håller på med när du liksom ber så här, och de här stammande orden eller bubblande orden eller vad är det? Det är språk som den helige ande ger. Är det ingen förvrängning av sanningen? För glosson, det är språk. Hur många har talat språk som den helige ande har gett? För har vi några? Det är rätt många här. Det är bra. Då är ett gott sällskap. Så här ser vi talgåvorna. Profetera, olika slags tungotal och uttyda tungotal. Och så fortsätter vi med profetera. Nu tänker många att profetera betyder bara att förutsäga. Men profetera betyder att framsäga och eller förutsäga. Det kan vara både och. Att tala ut budskapet för nuet, men också att tala ut sådant som kommer att ske i framtiden. Och Joel ska hjälpa mig, för vi ska ta upp det där med framtiden med en gång, eftersom det finns också. Men huvudvikten är att man talar ut ett aktuellt budskap nu. Varsågod, så hjälper du mig med lite bibelord. Det kommer en man till de första kristna. Han heter Agabus. Och han har profetens tjänst. Och nu ska jag bara säga det så det inte blir en missuppfattning. Att alla som profeterar har inte profetens tjänst. Hängde ni med där? Nej. Så bara för att någon säger så säger Herren eller talar profetiskt innebär inte att de automatiskt är profeter för det. Men alla profeter talar profetiskt. Annars är man ingen profet. Hur kan jag säga det? Hur många har haft en rörmokare hemma någon gång hos er? Det är väl några. Det är säkert någon. Ja. Och det har jag med haft. Hur många har bytt ett rör eller skruvat ihop en kran eller lyckats med någonting sånt? Ja, det är rätt många. Även jag. När jag var 14 år så pryade jag som rörmakare. Bara en sån sak, det kan man ju faktiskt inte tro. Men jag är ingen rörmakare. Bara för att jag kan skruva fast ett rör. Eller för att jag kan plugga någonting. Eller för att jag kan öppna en kran och stänga en kran. Eller hur? Är jag det? Nej. Och jag är inte heller en profet. Bara för att jag kan tala profetiskt. Men rörmakaren, bild profeten, gör det här hela tiden. Det är hans tjänst. Hans kallelse, nåd från Gud. 24-7. Man är i profetisk tjänst. Så det är en skillnad. Nu är det en sådan tjänst. Agabus, läser du.
Då ska vi se här. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus steg fram och föresade genom anden att en svår svält skulle drabba hela världen. Det kom också under Claudius regering.
Ta nästa vers. Kapitel 21, vers 10-11 också. Här var det, förutsade han hungersnöden och förberedde församlingen så att man kunde samla in medel, förbereda sig och hjälpa.
När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judén. Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: så säger den helige ande, den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningarnas händer.
Om du stannar kvar där och fortsätter att hjälpa mig alldeles strax, så är det så här att profetian som förutsäger handlar om att vi ska kunna förbereda oss för kommande svårigheter, kommande nöd. En hungersnöd förutsades, och så var det också när Josef var hos farao, så var det ju en hungersnöd som skulle drabba hela världen. Och profetian kom genom drömmar från en ofrälst konung, men tolkades av Josef, en ung gudsman, hebré, som var i fängelset men som kom och fick vara fri för en dag. Och sedan så räddades hela världen från svält. Fantastiskt, va? Därför att Guds ande var där och förutsade det. Här var det i en sådan hungersnöd som skulle komma, och så förberedde man sig, samlade in medel, samlade in mat och spannmål och allting och kunde rädda dem. Men sen så kommer en lite märkligare profetia, den som du läste senast där, Joel, att nu kommer en profet och tar tag i bältet och säger: den som har det här bältet, han ska liksom fängslas och han ska och så vidare. Hur roligt är det? Var det uppbyggelse, tröst och förmaning, kanske någon skulle säga? Var det verklig profetia? Ja, det var det. Därför att han skulle gå igenom det här lidandet till Guds namns förhärligande, för att Guds rike skulle bredas ut. Så en profetia, framtids, förutsägelse på det här sättet, förbereder oss att gå igenom svårigheter, och så bär vi det med samma kraft från Gud som att vi kan komma undan svårigheterna. Hängde ni med där nu? För det här är väldigt viktigt att förstå. Det är inte alltid att allting bara flyttas ifrån oss, utan vi kan också förberedas för att ta oss igenom till andra sidan, så att Herrens namn blir förhärligat. Halleluja.
Amen.
Tack. Nu ska vi strax läsa nästa vers, och det är
Johannes 16:8.
Johannes 16:8, och så tar vi vers 13 sen.
Jajamän. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.
Alltså den helige ande. Och så vers 13.
Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske.
Ja, den helige ande som står vid våran sida, hjälparen, coachen, han kan också förkunna vad som kommer att ske. Vi får inte missa det. Den helige ande är inte bara tungotal. Hör ni vad man säger? Den helige ande är inte bara goosebumps. Den helige ande är inte bara det som vi tänker där yttre. Den helige ande, han är praktisk. Han är rådgivare. Han är tröstare. Han är hjälpare. Han bor i sin församling. Och han ger dig en del som du ska säga vad som kommer att ske. Till förberedelse och styrka för att gå igenom svårigheter eller komma undan förföljelse. Halleluja! Sån mäktig Gud har vi. Du har apostel... Ursäkta att jag... Om du ropar för högt så kan du, får du skriva ner ljudet på mig. Apostlarna 13. Ska vi ta, nu ska vi ta det här med hur den helige ande agerar nu. Och hur man talar profetiskt för nu. Apostlarna 13 och 2.
När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande: avskild Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.
Precis. Här är det nu. De firar gudstjänst. Och så säger den helige ande: nu ska de avskiljas. Alltså de var redan kallade. Det var inte så att... Ja, du kan vila lite. Det var inte så att de tänkte liksom... Nu genom profetian fick de kallelsen. Nej, så är det inte. Men profetian bekräftade kallelsen. Hänger ni med på skillnaden? Ja. Så man kan inte bara profetera in människor eller profetera ut människor hur som helst i sin egen ande. Nej, vi är underordnade den helige ande. Men det som anden säger, när vi säger vad anden säger, vi ser vad anden ser, och så talar vi ut det. Så vi säger: Herren kallar dig ut till nationerna. Halleluja. Vad väl härligt. Varför tittar jag just på dig? Herren kallar dig ut till nationerna. Och inte bara för att göra din grej, utan för att också genom den nåd som han har gett dig, den ska du förkunna vidare och den ska appliceras mitt i det sammanhanget med den visdom som Herren ger dig, Emanuel Hyllerud, just då, för den stunden. Och så bara, wow, ja men du vet ju att det är sant, eller hur? Men när någon säger det så blir det ju på något sätt ännu sannare om man vill göra det. Halleluja! Eller när man är i förbönens tjänst och gett sig till förbön i den heliga ande, så behöver det också vara någon som säger till en, nu vill jag att du är med och ber för det. Eller nu vill jag att du går in i den böneperioden och fasteperioden. Nu är du, vill jag att du är med och krigar för den här situationen. Så kan den helige ande säga det genom en annan person. Och så blir man triggad. Hör här nu, 1 Timoteus kapitel 1, vers 18. Väldigt viktigt. 1 Timoteus kapitel 1, vers 18. Det är det så uppmuntrande. Detta uppdrag att förmana anför, tror jag, åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen. När man har fått ta till sig profetord, så blir man triggad och sporrad att kämpa den goda kampen. Man bara upplever, jag ska i mål, jag ska fram, jag ska igenom. Så det kan vara så att du behöver ett sånt tilltal för att du ska gå fram, att du ska gå igenom. Inte bara för att du ska komma undan, eller för att du ska bli bekräftad, eller för att du ska känna goosebumps, utan för att du behövs i Guds rike. Du behöver någon som säger, som en general eller officer, nu går vi fram, nu intar vi nytt område, nu trycker vi undan fienden här. Halleluja! Det händer någonting när profetord talas ut över dig. Och när du påminns om de här profetorden, då tryggas du. Och så är det någon som känner igen sig där förresten? Ja, det är många. Underbart. Då fortsätter vi. Så tar vi nästa. Exempel på profetiskt tal. Det tal som uppenbarar och avslöjar vad som är fördolt i människan. Och frukten blir att man ödmjukar sig inför Guds allvetande. Eftersom Johannes 4 är ett sånt otroligt bra exempel, så kommer det att stå, och jag kommer att säga det fler gånger, jag kommer inte läsa det igen. Men när Jesus möter den här kvinnan och talar in i hennes liv, och hon igenkänner det och ger sig till Guds vilja, istället för att bli sårad eller förnärmad, böjer hon sig och bara säger, åh, jag har mött någon som jag har sagt allt ont jag har gjort, alla synder jag har gjort och allting jag har gjort. Han känner mig. Men hon förstod att det här var ju övernaturligt. Gud bryr sig om mig. Därför att i den här omvändelsen så finns det också upprättelse. Inte fördömelse. Oj. Så i 1 Korinthierbrevet 14, 24, 25. Det här är så klockrent. Häng med mig nu. 1 Korinthierbrevet 14, 24, 25. Och så många som har missförstått det. Men nu får vi lite mer kunskap här. Men om alla profeterar, alltså om man är på ett möte, inte alla bara pratar, inte bara tungor, utan alla profeterar. Alltså talar, man behöver inte säga så säger Herren, men man säger någonting från den helige ande. Förstår ni nu? Om alla gör det, i förbönen, i samtalen, i husgruppen, och en som inte tror, alltså då den som ännu inte tror, har inte tagit steget, är inte överlåten eller är helt utomstående. Bara hör det här, vad händer då? Om han som inte tror eller hon som inte kommer in, då blir han eller hon avslöjad av alla och dömd av alla. Så tänker jag, nej, det här ordet dömd, det måste jag kolla upp lite granna. Ibland får man kolla upp. Så tittar jag i New King James version. Jag kommer till det lite senare. New King James version är lite äldre, moderniserad. Och där står det överbevisad, alltså convinced. Det är väl överbevisad, hjälp mig nu. Convicted. Convinced, övertygad. Och convicted står det precis här. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är i er! Gud är i er! Alltså det här är evangelisation i den heliga ande. Det är såna här möten och såna här husgrupper och såna här moment som vi vill ha, eller hur? Annars är bara liksom putsar vi folk lite på ytan eller ger dem lite underhållning. Vi vill ju att de ska få en uppenbarelse som leder till en omvändelse. Man bara säger: Gud är här, han har sagt liksom allt vad som finns i mitt liv. Och vad betyder det här ordet dömd som översätt? Tyvärr inte bra. Allt är ju inte bra i folkbibeln. Ursäkta, jag klankar inte ner, för jag tycker det är ändå den översättning jag trivs bäst med. Men det behöver ju inte vara perfekt för det. Tittar jag i grundtexten, studiebibeln, så finns ett ord som står anakrino eller anakrinein. Det betyder en undersökning som görs för att fälla en rätt dom för typ behandling. En undersökning, som, alltså någonting som händer före. När du kommer till bilbesiktning så kanske du tänker: nu kommer domen över mitt liv. Eller när du kommer till läkaren. Ursäkta, kommer man till läkaren och säger: nu kommer domen över mitt liv. Det är inte, så ska du inte tänka, eller hur? Det är ju bra det som händer på bilbesiktningen, för att jag ska kunna köra tryggt och säkert, och andra också. När jag kommer till läkaren, det är för att min kropp ska fungera, för att jag fortfarande ska kunna leva i hälsa, och åtgärder ska göras. Det är bra när profetians ande får verka bland människor som är frälsta och inte frälsta, för då uppenbara saker och det avslöjas saker och det görs en undersökning, en anakrino av mitt liv, så att det avslöjas vad som måste ändras på för att jag ska bli hel, för att jag ska komma rätt, för att jag ska komma hem. Halleluja. Visst är det uppbyggligt det här? Vi får komma in och så får vi bli besiktigade och undersökta. Och så får vi rätta till saker. Tack Jesus. Profetiskt tal uppenbarar och väcker också det som behöver rättas till i människors liv. Och ger dessutom en stark uppmuntran till tro, omvändelse och upprättelse. Och så står det om Petrus predikan. Men han predikar ju, han profeterar inte, säger någon. Alltså de flesta som predikar talar profetiskt. Det är där ordet, tanken med ordet predika var att man skulle tala profetiskt. Tanken med ordet förkunna var att man skulle tala tröst, uppbyggelse, förmaning och ge undervisning. Tanken var inte att det var några få i församlingen som någon gång sa: så säger Herren, och så sa man något uppbyggligt. Och predikanterna, de undervisade bara och berättade bara vad som redan stod i Bibeln. När tanken var precis som när Petrus predikar, så talar han profetiskt, vilket leder till tro och omvändelse, och den första församlingen föds fram. Halleluja! Så även i en undervisning, i en predikan, så ska det vara ett flöde av profetiskt tal. Halleluja! Någon sa så här förr, man var på ett bönemöte eller en samling, gudstjänst. Ja, hände det någonting övernaturligt och var det någonting, så var det några andliga gåvor som verksamma? Nej, då var det ingen. Var det ingen tungotal, ingen profetia? Då var det ingenting. Men var det inte, var det ingen sång? Var det liksom ingen predikan? Jo, det var det. Men var det uppbyggligt? Ja. Var det från Gud? Ja. Ja, men det var liksom, ja men hallå! Alltså de här andliga gåvorna, de finns där hos var och en, framträder anden så att det blir till nytta. Halleluja! Och Herre, hjälp oss om vi inte talar profetiskt, om vi inte undervisar med visdomens ord och kunskapens ord. Herre, hjälp oss om vi har förlorat det och bara gör det mänskligt. Uppenbarelseboken kapitel 2-3 är perfekta, underbara exempel på när ängeln ger det här budskapet och det talas ut genom Johannes uppenbarelse. Det är profetiskt tal som innehåller så mycket kärlek, men också omvändelse och också om lönen och också om vad som händer, vad som är konsekvenser och vad som är följder. Halleluja. Så om du liksom är riktigt sugen på biblisk profetia, läs den här predikan från Petrus. Läs uppenbarelsebokens kapitel efter kapitel efter kapitel. Vi fortsätter. Kriterier för att pröva profetiskt tal. Nu blir det lite skrämmande här. Ska det, varför måste det testas? Varför kan liksom inte allting bara få flöda fram och så får man köra fullt race? Så det ska testas, för att när det blir fel så vill folk inte längre ha det. När det blir för allmänna profetier så blir det inflation. Då vill man inte längre ha, det blir för lite värde. Men när det blir distinkt och klart och syftet med det profetiska talet är uppbyggelse, då tänker en del uppbyggelse, oikodemeo, grekiska oikodemeo, betyder att bygga någonting konstruktivt. Inte sockersöt uppbyggelse, allt är bra, allt är bra, och bara du är bäst, och bara du. Det är inte bara så här, utan det är uppbyggelse. Och sen är det också tröst, uppmuntran eller förmaning. Det finns ett ord för det här. Det översätts med fler ord. Och det här tycker jag är så spännande. Därför det ordet för tröst, uppbyggelse och förmaning, grekiska paraklesin, är samma ord som Jesus, samma ordstam som Jesus använde när han talade om hjälparen, den heliga ande. Det är ju fantastiskt. Så då är samma heliga ande i funktion genom dig, och så är du med och tröstar, styrker någon, förmanar, alltså inte knäpper på näsan och tillrättavisar, utan förmanar, manar på, hejar på. Det här är ju själavård, eller hur? Ja. Tack, en del behöver själavård efter någon har profeterat, för de profeterade fördömelse. Hallå, det är så här får det inte vara. Någon har predikat fördömelse, så nu behöver jag själavård. Nej, vi predikar inte fördömelse. Vi predikar uppbyggelse. Vi predikar tröst, uppmuntran, men också förmaning. Där vi måste gå i en annan riktning. Där vi måste också lämna det som bryter ner oss och gå mot det som Gud har för oss. Halleluja! Vad säger de här? Nästa kriterie. Det är inte allt är kört och det är inte allt är väl. Jag tycker den var riktigt bra. Jag kanske till och med man kan komma ihåg efteråt. Ska vi säga den? Det är... Ja, det blir lite negativt det här, va? Men jag säger det är viktigt att säga det här, att profetia är inte allt är kört. Alltså det, jag vill bara säga att du är förlorad. Jag vill säga att det, nu är det slut. Nej, tack gode Gud för det. För att det finns en omvändelse. Men det är en undersökning som avslöjar och förbereder för domen. Men vi har en chans att i den här undersökningen, under profetians ande, så skannas jag och så ser jag, det här behöver opereras, det här behöver rättas till, de här tvåorna behöver bli liksom strukna, halleluja, här behöver det göras någonting i mitt liv, i församlingens liv. Det är inte fördömelse, det är undersökning. Amen. Tycker ni det här är bra eller är det halvbra? Om det är bra så gör så här, som en indier. Är det dåligt så gör ingenting. Predikan, profetiskt tal, kan vara sann utan att den bekräftas i ditt hjärta. Nu blir någon lite orolig här. För det har man sagt till oss. Att allt som är profetiskt, allt som någon profeterar till dig, det känner du en bekräftelse i ditt hjärta att det är rätt eller sant. Alltså det är ganska många som har sagt saker till mig som jag inte kunnat ta emot. Jag har inte sagt amen i mitt hjärta. Jag önskar att jag var så gudfruktad att det liksom bara, wow, precis, det här är sagt till mig också. Ja, precis, det visste jag innan. Ja, det sa jag här 1983-1985. Alltså, ibland så är det bara någonting. Jag vet när jag var i USA och någon profeterade över mig, jag tänkte liksom att, men hur ska det där kunna ske? Och säger ord som jag aldrig använder. Men det var det någon som spelade in budskapen på kassettband. Ni förstår, det är förhistorisk tid. Man hade kassettband. Vi får förklara för den yngre generationen sen vad det är för någonting. Det är väldigt svårt att förklara annars. Men så fick man kassettbandet med det här budskapet. Så lyssnar jag på det efter och så tänker jag, då kunde jag knappt ta emot någonting. Nu förstod jag lite mer. Och jag blev styrkt i att kämpa trons goda kamp. För profetians ande, den heliga ande, visste vilken tjänst jag skulle in i. Vilka ord jag behövde för att kämpa vidare. Halleluja! Så när du säger saker så kan det vara någonting som du inte kan ta emot just nu. Men det måste ju, precis som det står här, vi måste ju kunna behålla det goda med vara positivt prövande. Jag tror att du ska läsa Thessalonikerbrevet. Vi måste ge tid med det. Vill du det? Var beredd på det. Och så citerar jag Romarbrevet 12:7 så länge. Jag börjar med punkt 5, så går vi tillbaka till punkt 4 sen. Profetera i enlighet, överensstämmelse med tron. Det står det grekiska pistos, som betyder, som också kan vara tro. Alltså, jag tror, jag har en uppfattning om. Det kan också vara trohet, men det kan också vara tron som läran, kunskapen om Gud. Så när du profeterar så ska det vara enlighet med kunskapen om Gud. Så man kan inte lägga på och hitta på något eget. Jag säger, ja, men det är den helige ande säger. Men helige ande motsäger inte sig själv. Och att den helige ande, han är den som står bakom skriften och inspirerat varenda bok, varenda brev, allting här. Han motsäger sig inte själv. Vill du vara med och läsa bibelordet? Har du en mikrofon? Gör dig redo. Visst är det skönt att man hör någon annan röst då och då också? Typ Guds röst. Och så har vi Joels röst här också.
Då står det så här: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll dig borta från allt slags ont.
Ja, och jag tycker att det är så härligt att alltså, en del tänker, pröva. Nej, vi kan ju inte testa allt, då vågar ju folk inte profetera. Alltså det är ju positiv prövning det handlar om. Att behålla det som är gott. Så när du profeterar för första gången eller om du har ett budskap och så vill du berätta, jag har någonting, så säger du det till mötesledaren eller ansvarig predikant. Säger, ja, men jag har det här. Och så kan du säga, jag vill berätta det här, jag tror. Ja, men då kan det få prövas av någon som är ansvarig för dem som lyssnar. Det är ju inte konstigare om någon ska servera mat till ett par hundra personer och så är liksom jag ansvarig för det liksom som chef. Och så kommer det plötsligt någon annan som, ja, men jag har något också som jag vill lägga ner i den här soppan. Kan inte jag få lägga ner i den här soppan? Jo, men vad är det för någonting? Ja, men det är lite vitlök och det är lite speciell peppar ifrån Sydafrika som är väldigt speciell. Okej, okay. Ja, men slägg ner den där pepparn också och vitlöken. Gör bara, det säger man ju inte, eller hur? Man testar ju först. Så det blir rätt sammansättning. Så, ja, men det här står jag för, det här kan du få servera. Det är inte så konstigt. Då tror inte jag att den här personen blir helt knäckt. Var du tvungen att testa? Kunde inte du ge mig förtroende och offra ditt förtroende för alla andra och bara låta mig få ge de här ingredienserna? Det finns i Herrens hus en ordning. Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Profeternas ande är profeterna underdånig. Man står under, man är ansvarig för det man säger när man börjar profetera och slutar profetera. Om du bara hamnar i trans hela tiden och ingen ska få hindra dig, så ska du veta att du blir inte rätt. Då är du inte underordnad ordningen som Gud har gett. Så församlingen ska känna trygghet när det kommer profetiska tal. Men vi ska inte förakta det så mycket som jag gjorde när jag har liksom, på grund av missbruk, kommer in på en stor konferens. Och så är man där ute, vet du, heter det i perrongen, heter det inte, utan vad heter det där ute? Foajén, ja. Och så hör jag någon, så säger Herren. Och så säger jag lite, ja, jag säger någonting negativt. Då säger min pastor till mig, Christian, förakta inte profetiskt tal. Vi behåller det goda. Och jag fick en tankeställare där. Ja, men det kan ju vara det. Det kan ju fortfarande vara Gud i det här. Vill vi ha det så? Vi ska behålla, men vi ska pröva allt och behålla det goda. Inte bara släppa det fritt. Jag var i en församling och de hade som vana att när någon kom som ny och sa, jag är ny, jag har aldrig varit här förut, och så, men jag har den ministryn och jag predikar det. Ja, men vad bra, då kan du få predika. Så släppte man upp de här personerna innan ordinarie eller församlingens egna predikanter tar. Och så fick de bara fullt utrymme. Och så frågade jag, tycker du att det här var uppbyggligt? Nej, vi förstod inte allt. Men känner ni att det var Herren i det? Nej, kanske inte allt. Och så prövade man inte profetiskt tal. Det är bättre att låta någon höra och sen så får man ge det vidare. Och så känner sig församlingen trygg. Halleluja. Amen. Nu tar vi nästa. Hur ska det här gå? Alltså, jag bara läser det här eller säger det här och så kommer jag inte att slå upp det. Men utan vision går folket under. Without a vision, the people will perish. Det betyder profetiskt tal. Det betyder framtidstro. Det betyder också profetia. När inte det här ges så tappar vi det här målet och vi går inte framåt i samlad trupp. Så församlingen behöver lyssna in Herrens vision och tilltal. Hebreerbrevet 10, 24-25 kommer jag att fortsätta med, men inte nu idag. Men nu ser jag vad det står det här. Målet är att det troende inspireras att bygga upp Kristi kropp. Det får nytt mod och inre styrka. Deras hjärtan blir förnyade och du kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Istället för att dra sig undan, som i Hebreerbrevet 10 säger. För det är det som profetians ande gör. Man kommer på vägen. Man ställer sig i ledet. Man är med och kämpar. Man är med och bidrar. När profetians ande är där. När man tappar det så kommer man in i kritik. Man kommer utanför. Man ser på. Man tycker en massa. Och istället för att finna fem rätt så finner man 18, 23 fel. Men det är inte profetians ande, utan det förstår, det här är Guds vilja, det här är Guds plan. Halleluja, jag vill vara med. Amen. Då tar vi nästa. Nu är vi på tungotal. Ja, men var det bra med tungotal? Ja, det är hur bra som helst. Det finns olika slags tungotal. Det kan vara ett språk som talas bland något folk just nu. Det kan vara ett språk som har funnits. Det kan också vara ett änglaspråk. Första Korinthierbrevet 13:1 så står det både människors och änglars språk. Wow. Tungotal är språk, ord som anden ger dig för egen uppbyggelse och som vid uttydning också bygger upp andra. Eller det blir ett tecken för den som ännu inte tror. Tar vi nästa bild. Här ser vi det här. Olika slags tungotal, olika språk, olika syften, men fortfarande tungotal. Det första som nämns här, det är det personliga tungotalet. Första Korinthierbrevet 14, och så ska jag läsa vers 2 och 4. Den som talar tungomål talar inte till människor, utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Eller vers 4. Den som talar tungomål uppbygger sig själv. Så tar vi nästa. Tungotal som talas ut för att uttydas. Första Korinthierbrevet 12 och 30. Här står det någonting som många har missuppfattat. Första Korinthierbrevet 12 och 30. Där står det så här. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Inte talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda. Och så tänker man. Ja, men det står det. Alla kan inte tala tungor, säger man. Ja, men i det här sammanhanget är det tjänster, uppgifter i församlingen. Alla har inte gåvan att tala tungor så att det uttyds. Men alla kan få, och Gud vill att alla ska kunna tala tungomål för den personliga uppbyggelsen. Missförstå inte de här orden. Därför att ta inte bara ut ett ord och göra en lära av det. Tillsammans blir kunskapen rätt om tungotalet. Så, tungotal som talas ut för att uttydas. Kapitel 14. Vers 12. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Därför ska den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Och vers 16 också. Men om du tackar Gud i anden, alltså genom tungotal, hur ska då den som inget förstår kunna säga amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger eller vad du tackar Gud för. Så när jag då är ute och springer så bara känner jag det. Ja, men det är underbart, jag blir ju uppbyggd. Men jag skulle också vilja bara säga, ja, men så, och så bara så kommer det, och så kommer en lovprisning till Gud. Så tänker jag, tänk om det är så här. Att när jag talar tungor, att jag lovprisar Gud på ett språk som anden ger mig. Och om jag får uttydningen så prisar jag Gud också med förståndet. Och då blir de andra också triggade och är med i tacksägelsen. Men om alla bara talar i tungor, då blir inte de andra uppbyggda. Så nu frågan är, hur många skulle kunna tänka sig att tolka sitt eget tungotal? Det är ganska så många. Hur många har gjort det? Jag behöver inte räcka upp en hand. Men här är det inte så många. Men jag vet att vi har gjort det flera gånger. När jag gjorde det första gången, så liksom nästan tänkte jag, nu tar jag sats här. Nu tar jag sats. Och vad pinsamt. För jag tänkte, om jag talar ett tungor, då måste någon annan uttyda tungotalet. Men tänk om det inte finns någon annan som uttyder tungotalet. Vad blir det då? Pinsamt. Och det är den största prövningen vi kan få vara med i våra församlingar, eller hur? Pins, alltså i familjen händer många pinsamma saker, eller hur? Men det är inte pinsamt att tjäna Gud. Det är inte pinsamt att älska Gud och vilja servera någonting med andens kraft och andens gåvor. Så jag tänkte, jag tar sats och så börjar jag. Och det som hände med mig, det var att jag upplevde att det var inte tungotal bara för min egen uppbyggelse. Utan det var liksom som det var någon, det var som ett ventil bara. Så bara kom det och så bara, och så var det sån en stringens i det. Och så talade jag ut det där. Och så tänkte jag att, ja men, nu förstår jag när jag talade ut. Nu fattar jag skillnaden. Första Korinthierbrevet 14. Vad står det där? Det står så här, vers 7. Även om min livlösa instrument som flöjt eller harpa ger ljud ifrån sig, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger en otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Och jag upplevde, det är en trumpet. Så när jag talar ut det här så är det som en trumpet. Det gav en signal. Och någon annan bara säger, jag tackar Gud. Och går upp med en lovprisning. Och det var som signal. Och så bara, halleluja. Ja, det, visst var det härligt? Det kan också vara, det är inte alltid en trumpet. Ibland är det liksom akustisk gitarr. Och man knäpper och det är underbart. Och det är halleluja och det är harmonier. Men det är olika toner. Det är inte bara död. Det kommer fram lovsångsteamet. Kommer fram fem musik. Alla bara kör död. Så är det. När församlingen bara talar i tungor utan uttydning. Det är härligt för de som spelar. Död. De blir uppbyggda. Det är ungefär som när jag sjunger i duschen. Det är bara jag som blir uppbyggd. Tror jag i alla fall. De flesta blir ju förvirrade. Därför att det finns någonting som är för dig. Men det finns också någonting som du ska göra för att andra ska bli uppbyggda. Och då behöver vi dö bort ifrån oss själva. Oh. Tungotal kan också vara ett tecken för den som inte tror. Första Korinthierbrevet 14. Hur kan det vara då tecken för den som inte tror? Ja, så står det. Vers 21 kapitel 14. Genom folk med främmande språk och främmande läppar ska jag tala till detta folk. Och inte ens då ska de lyssna till mig. Vad är det för tecken? Alla tecken leder inte till att folk börjar tro. En del tecken är för att bara visa Herren är Gud. När Mose är inför farao så görs det tecken och under. Därför att det visar att det är Herren som är Gud. Hör ni vad jag säger? Alla tecken skapar inte tro. En del blir bara förhärdade i sina hjärtan när de ser Guds väldiga tecken. Men på pingstdagen, då blir det tecken. Då är de där och de är från alla möjliga länder. För de kom till Jerusalem och så skulle de fira gudstjänst. Men de talade andra språk och de kom där. Och så plötsligt så händer det här fantastiska. Anden faller över dem och talar i tungor. Och så hör de här judiska människorna som inte har varit utanför staden eller utanför landet talar deras eget språk. Och de är helt förundrade. Det var ett tecken. Och till slut, men de måste vara fulla för de förmodligen betedde de sig så de var berusade av vin. Sen är de inte fulla. Det är bara klockan 9 på morgonen, säger Petrus. Men nu har det hänt, säger Petrus. Nu har profetian från Joel uppfyllts. Nu är det hänt. Och så börjar han predika för honom. Nu har det hänt. Och så talar han profetiskt. Åh, vad jag älskar det där. När det är tungotal och folk hör sitt eget språk talas. Eller det uttyds. Och så är det någon som bara börjar profetera. Halleluja. Då är det fler instrument i rörelse. Det är mer toner. Det är inte bara da. Utan det är allting. Vill ni vara med? Eller vill ni vara bara... Eller göra som min syster gjorde med min flöjt. Hon knäckte den. Jag har fortfarande ingen aning om hon knäckte den. Och om någon knäcker den frågan så kan ni få säga det till mig. Så det blev ingen flöjt för mig. Det blir för mycket för en del. När det bara blir en ton. Och dessutom, om det skulle bli två så är båda falska. Blir det också jobbigare. Så det behövs vara harmoni. Det behöver vara rätt. Det behöver vara uppbyggligt. Och vi behöver göra det tillsammans. Yes, vi fortsätter här. Så gåvan att tolka och uttyda tungotal. Hemligheter. Nu ska jag säga någonting som har hjälpt mig mycket. Först måste jag berätta om hur jag trodde att jag skulle tala tunga första gången. Den är säkert hört. Jag vet att många har stories. Och jag är nyfrälst och jag älskar Jesus. Och jag längtade så efter den heliga andes gåvor. Så jag jobbade ute i skogen och jag vet att jag sågade träd och grenar. Och så bara öppnade jag munnen. Och det kom ingenting. Och så fortsatte jag, Jesus, jag tackade Jesus för den här gåvan. Och jag bara upplevde verkligen att jag älskade Jesus. Och så. Och det var ingen som började tala. Det var jätteirriterande. Nu tycker jag, vi hade ju ingen kunskap. Jag visste ju inte mer. Jag tänkte att det är någon som liksom tar över och börjar tala inom mig. Så jag var så spänd på att den helige ande skulle börja tala inom mig. Så. Men så var det inte. Det jag inte visste var att jag skulle ge min tunga till den helige ande. Genom att jag började tala i tungor i tro. Dessa tecken ska följa dem som tror, Markus 16. Alltså det jag ska tala i tro. Ja, men jag kan inte riktigt förstå det. Men så är det möte så här och så ber man och så prisar man Gud. Jag tror till och med att jag var med och ledde gudstjänsten. Och så är jag här och så ligger jag där. Och så plötsligt så kommer det. Så tänker jag, oj, nu har det gått mig åt huvudet. Nu försöker jag hitta på det här också. Så jag tänker, det har gått mig åt huvudet. Men jag tänkte, släpp det, bort det. Och så fortsätter jag. Och jag var så underbart glad i frälsningen. Men så alltså tänkte, det här känns ju bra. Men det kan ju också vara fel. Har du varit med om det en gång? Det känns bra, men det kan ju vara fel. Vem går man till då? Då går man till sin andliga far. Och så frågar jag det, min farbror Osborn. Jag måste berätta för dig, så här upplever jag. Åh, men det är ju underbart, sa han. Det är ju du som talar i tungor. Som anden inger dig. Så fortsätt att tala efter den inspirationen. Men det är du som måste ge din tunga till den heliga ande. Och då börjar jag, alltså jag kunde inte sluta. Och sen var det här mötet slut, så skulle man liksom på någon fest eller någon bjudning. Och jag kunde inte äta, för ni förstår. Och så liksom tänkte jag, jag måste bara hem. Och så hände ju det underbara då liksom, när man kommer hem. Jag vet inte om det var då eller förmodligen var det på morgonen. För jag tänkte liksom, när jag vaknar så har det försvunnit. För känslor är inte så starka hos mig klockan 7 på morgonen. Så när jag vaknar, kände ingenting. Men när jag började prisa Gud igen, så och den fortsätter. Men det var så lite ord, det var liksom mest stammande ord och liksom, ska man säga, stavelser. Men de tog jag, så jag liksom ner och in, liksom in i badrummet och liksom in i duschen. Och så kom jag ut från duschen och så sitter min mamma och min syster och de skrattar och tittar på mig. Då förstår jag. För jag har ju inte sjöngt i duschen den gången. Jag har bara talat i tungor hela tiden. Och de har ju hört det här. Tyckte det var härligt. Min mamma visste ju vad det handlade om. Så hon var inte orolig. Min syster, hon fick bara en ännu större längtan efter det här. Visst är det härligt? Halleluja! Det var en liten ingrediens. Att när jag tänkte, om jag fortsätter med det jag har fått, då får jag mer. Känner ni igen det? Så jag tänkte, jag kan tala olika språk. Det kan komma många språk. Och ibland kommer det för mycket språk. Och jag vet många gånger, jag har blivit utskrattad till och med av predikanten när jag har talat tungor. Men jag tycker det är härligt, jag kan roa dem också. Men det är ännu bättre om någon tolkar och uttyder det. Och som jag berättade då, och gjort några gånger och säger det igen, för det spelas ju in det här och du får ursäkta att jag säger samma saker. Jag är så trött och så ber jag för människor. Och det är i Vårgårda och så säger missionären till mig, Christian, vet du vad du håller på med? Och då känner man sig lite dum. Då vet man att nu har jag slarvat här. Vad gjorde jag för fel? De tänkte säkert, jag tänkte kanske jag ska tala. Jag vet inte vad jag gjorde för fel. Så säger hon, du talar swahili, säger hon. Och det är en ful accent, sa han. Man talar ut i bushen där jag har varit. En så ful accent. Och när du ber för den här mannen som var en nyfrälst man i 40-årsåldern, så säger du, se till detta lilla, lilla barn som söker sin far. Det sa jag på en swahili accent, dialekt. Halleluja! Tror ni att jag pignade till? Ja. Och den här missionären följde efter mig och så fortsatte jag bad för en annan, en tonåring, och sa, du ber så här, och det kan jag inte säga vad de bad, för det var väldigt, väldigt personligt, men eftersom jag hade själavård med den här unga kvinnan, så förstod jag, oj, den heliga ande känner oss, han känner våran story, han känner våra liv, och han gör så att andra människor ber i den heliga ande. Halleluja! Vad står det i Romarbrevet 8:26-8:27? Där står det att anden vädjar för oss med rop, sökar utan ord. Jag tror att vi kan få med att det kan finnas här någonstans. Vi tar nästa och ser om det finns någon mer bild. Nej, då backar vi. Det är snart amen. Det är snart amen. Det som jag har märkt och när jag läser de här bibelorden, det är att när de talade i tungor i Apostlagärningarna 2, så predikade de eller talade de ut Guds väldiga gärningar. När de talade i tungor så står det att de talar hemligheter med Gud. Tungotalet var till Gud eller om Gud. Tungotalet, Romarbrevet 8, 26 och 27. Tungotalet är förbön i den heliga ande som anden vill igenom oss. Det är fantastiskt. Jag tänker, vad som händer om alla börjar tala mer i tungor och ber mer i tungor och prisa Gud hans väldiga gärningar? Det vi saknar, anser jag, hoppas ni håller med, vi saknar uttydning. Alltså jag vill gärna att folk sjunger på ett bönespråk här. Men att man också uttyder. Så det är en lovprisning och tacksägelse. Annars blir det bara karismatiskt och härligt. Åh, vad himmelskt. Anden var där. Ingen förstod vad han sa. Men han som sjöng eller hon som sjöng blev uppbyggd, tror jag. Jag blev uppbyggd i duschen. Andra skrattade åt mig. Gud vill mer! Halleluja! Är det med? Så när vi sjunger ut bönespråket, eller vad blir det? Lovsångsspråket blir det då. Och någon annan, eller kanske du, sjunger ut uttydningen, som är hela församlingen uppbyggd. Alltså jag bara säger, jag vill ha det! Jag vill sträva efter det, jag vill ha det i församlingen. Men så kan det bli fel. Så fel. Jag måste ju säga det i avslutningen, eftersom det är en liten rolig historia. Det är en fin församling. Alltså, trot eller ännu finare än den här församlingen. Många människor präktiga, men det finns en högutbildad läkare i församlingen. Väldigt högutbildad. Och han vill gärna ha tungotalet. Och han får det inte, tycker de. Men han tycker att han har fått det. Så vet ni vad han gör i mötena? Han ställer sig upp i mötena och så säger han så här. Alltså det är ju en engelsktalande församling, så blir det ännu roligare. Han säger, puka! Alltså liksom, ni hör vad han säger. Puka, 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 puka! Och så tänker jag att, ska vi säga till honom liksom att du alltså tungotal är ingenting man hittar på för att du ska liksom vara med, utan det är ju anden som ska inspirera dig, ett språk. Det är inte, jag tänker, han kan inte göra någonting åt det. Men så kommer det pinsamma. Nu kommer de här stora höjdarna och då kommer missionärer från andra länder, och det var någon general, vad det nu heter, inte direktör, men någon sån här höjdare, så ska de komma till gudstjänsten, och tänker han, jag måste få stopp på pjoka. Så han säger till den här liksom, nu vet du liksom att ja, vi uppskattar det, men just den här, bara denna gången. Det är Christer Lindberg nu hemma hos Herren som berättar den här storyn. Bara den här gången, ställ dig inte upp och säg pjoka i mötet. Och han liksom, nej, okej. Alltså han lovade detta. Och mötet börjar och allt är frid och fröjd tills pjoka, 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 pjoka. Ja, det glömmer du aldrig. Men det blir en sån atmosfär. Och en av de här missionärerna som kom, jag vet inte vilket land han kommer från, han börjar förkrossad gråter. Och bara säger, jag vet inte vad det är som händer. Men den här mannen talar mitt stamspråk. Det kanske låter som det är väldigt fattigt, men det här han säger nu betyder så mycket för mig. Det han säger liksom är det från Gud. Det betyder så otroligt mycket att jag får den här bekräftelsen att Gud är närvarande och han bryr sig om mig och han talar till mig på mitt stamspråk. Halleluja! Jag tänker, wow! Det kan vara så typiskt ibland att människor som är väldigt intellektuella kan få väldigt enkelt språk. Och människor som inte har alltså den intellektuella ismen och utbildningen eller någonting, de kan få hur många språk som helst. Gud, han ger som han vill. Därför att det är övernaturligt. som du bara får babba, 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 babba. Då kan du säga det. Men säg det inte i församlingen när generalidentiteten kommer. Jo, det kan du säga. Det kan ju bli en uttydning. Halleluja. Det kan vara tecken för någon. Det kan vara ett budskap för någon. Det var fantastiskt. I fredags så hände det igen. Har vi gudstjänst eller bönemöte. Och så ber vi för Gem, eller vad det var. Vi bad för dig. Och Fredrik, han, Lindefjär, han går fram och så ber han. Han bara upplever någonting. Och så säger Elisabeth, Fredrik, nu bad du på spanska. Fredrik, han visste inte att han bad på spanska. Vad var det han? Vi ska se om den funkar här. Med tekniker på utflykt bara. Nu.
Evigheternas evighet.
Säg det igen.
Evigheternas evighet, sa han.
Alltid och i evigheternas evighet, säger han på klockren spanska. Vad är det på spanska? För jag försökte härma det. Säg det på spanska.
Jag kan inte säga det
mer. Ungefär alltid.
Siempre para y por la eternidad de la eternidad.
Hon kan säga det här.
Siempre por la eternidad.
Ja. Ska vi säga det en gång?
Siempre por la eternidad, alltså de la eternidad.
Så det här är ingenting, det här är övernaturliga gåvor i den heliga ande. Och så bara fick han det. Och så får en nyfrälst kvinna bara till sig det här på sitt, eller inte på sitt språk, utan det blir tolkat. Så det här ska flöda i församlingen. Lovsångare, kom upp nu. Halleluja. Underbart. Vi står upp och vi ska prisa Gud. Vi tar nästa bild här. För det som är att man undrar, hur ska det här ske? Hur ska det här ske i mitt liv? Hur ska jag kunna ta emot det här? Hur tar man emot anden? I Galaterbrevet 3, vers 2 och 5 är det så tydligt att man tar emot anden genom tro. Inte genom att följa lagens gärningar, utan man tar emot anden genom tro. I Apostlagärningarna 1 och 2 så står det att de första kristna, de väntade på anden. Och de blev fyllda av anden. Och så överfördes det här genom handpåläggning. Att man la sina händer på dem. Och när man talade ut de profetiska orden eller bara bad för dem, så kunde de också ta emot den helige ande. Och dessutom, när du lyssnar till predikan eller det profetiska ordet. Apostlagärningarna 10, 44-47. Jag citerade också Apostlagärningarna 19 och 6. Så kan det här hända. Tack Jesus. En del tänker så här, jag ska fixa det. Jag ska förtjäna det. Nej, det är nåd. Men du kan få ta emot. Vill du ta emot den här eftermiddagen? Tidiga kvällen? Vill du ta emot den gåva som Gud ger? Vill du själv vara ett sånt här språkrör, en kanal eller en välsignelse, att Guds nåd får verka genom dig, så kan du bestämma dig för att vara tillgänglig. Man kan vara ny i tro, helt ny i tro, eller har varit med i 50-60 drygt år. Man kan vara på väg in i tron och livet och bara först och främst få ta emot Jesus Kristus, och så får han bli Herre i ditt liv. Man kan ha växt upp i en kyrka och hört det här, men inte tagit emot, inte förstått att det här är ju en gåva för mig. Kan förändra hela ditt liv, förändra hela din omgivning. Därför att den här kommer i funktion, så kommer andra triggas igång och också bli tända. Halleluja. Nu ska vi ta en stund lovsång, tillbedjan, Kevin.